God kväll allihop. Välkomna till kvällens episod av Champagne med Henrik. Vintern har kommit till Malmö på ett påtagligt sätt. Det är kallt i parken. Men här inne brinner brasan och det är varmt och skönt. Nu är det strax dags för Champagne med Henrik. Välkomna till Champagne med Henrik och framförallt så säger jag välkommen till Katrina Janusz.
Tack så mycket.
Det är jättekul att ha dig här.
Ja, underbart att få komma hit.
Och vi ska prata om en massa både håriga och intressanta saker ikväll. Men innan vi gör det så håller vi oss sanna till det här programformatet som trots allt handlar om att vi dricker en flaska champagne medan vi pratar.
Oj, oj, oj.
Så vi mjukar upp. Stämbanden en smula. Och här står ju då vår flaska Paul Roger som avklippt. Mm. Som ett resultat av... Ja, hur tycker du själv det gick?
Jag tyckte det gick helt fantastiskt. Jag gjorde ju tydligen väldigt bra ifrån mig genom att sabrera den rätt snyggt.
Den blev helt rak.
Den blev rak. Ja. Det känns som att jag inte gjort annat än sabrerat champagneflaskor.
Och nu har vi elden här. Vi nästan dog i kölden.
Alltså det var så fruktansvärt. Och jag såg att det kom några hånfulla kommentarer om att hur många minusgrader det var i Malmö. Men det var så fruktansvärt kallt för att det blåste ju. Ja. Så nu liksom tinar man upp här vid brasan och det är väldigt skönt.
Malmö är konstruerat för att blåsa. Alltså, ja. Själva gatorna är byggda för att sillukten skulle vädras ut.
Och det var verkligen en genom kylningseffekt.
Men vi kan ta och titta på videon från hur det gick till när vi sabrerade.
Okej.
Hej allihop. Vi står i Kungsparken och jag är här tillsammans med Katrina Janusz.
Ja, hej.
Tjena Katrina.
Tjena dig, hej.
Vintern har kommit till Malmö. Det är iskallt.
Det är vansinnigt kallt.
Och vi är nog de enda knastarna i hela Malmö som har fått för sig att vi ska sabrera champagne. Har du sabrerat champagne tidigare?
Nej, det har jag inte.
Här har vi champagnen, det här är en flaska Paul Roger.
Ja, det känner jag till.
Sabrering, det är ju då.
Ja, men jo, det vet jag. Man hugger.
Med ett svärd, liksom så här minikniv är det faktiskt.
Ja, ja.
Så det första, för att kunna göra det bra så behöver du ta av hela den här folien. Med bara händer i den här kölden.
Så, nu är den naken och avskalad här. Nu är det ju så här att jag känner ju liksom inte mina fingrar överhuvudtaget. Så
nej, jag kan knappt röra mitt ansikte. Här har du kniven. Och så lägger man kniven mot. Och så dunkar kniven i läppen där. Så far, genom trycket i flaskan, hela glastoppen kork och alltihopa. Och så sprutar det champagne.
Jaha, tänk om jag nu inte... Jag bara hugger. Nu väntar du här så här. Det var kallt. Jag får inga vanta på mig. Ska jag hugga? Alltså, så och sen vad?
Det är roligt att du tänker så offensivt som att du ska hugga av glaset. För att riktigt så brutalt är det inte. Kniven håller du så.
Mm-hmm.
Och sen så ska den...
Aha!
Jag kan dema lite grann så ser du.
Ja, dema lite så. Ja.
Expert level sabrering. Mm-hmm. Så. Mm-hmm. Så ligger den där. Så är lite lös handled så här.
Mm-hmm.
Och sen så... Tjup. Det här sabreringen uppfanns av fransmän på 1700-talet tror jag.
Ja, ja, ja.
Så tänk som en fransman som ska rida ut liksom. Katarina, ja. Nu tar jag min safety distance och bara backar ur bild här.
Du menar att det kan liksom bli en fara och färde. Jag ska nu sabrera min allra första champagneflaska. Det gick inget vidare. Det gick inte alls.
Oh!
Det var ju väldigt härligt.
Den är helt rak. Det där gjorde du så bra, Katarina.
Ja, tack.
Första gången och allting. Ja. Mitt i iskall decemberkyla dessutom.
Och det var väldigt kul. Härligt.
Så nu så ska du och jag ta och sticka tillbaka till studion. Dricka den här och ha ett trevligt samtal.
Yes. Ses där.
Oj, vad vi frös.
Ja, det kan man säga. Det var fruktansvärt.
Hypotermi är ett så här begrepp som springs to mind för min del.
Yes.
Så att nu har vi elden.
Bra. Mina öron har tinat upp. Ja. Det var framförallt öronen. Jag kände att det var, liksom, det var som att det blåste rakt genom huvudet. Och det kan man ju tycka är kanske bra, men det blåser rent i hjärnan.
Och nu får vi lite alkohol. Så att nu passar jag på att servera dig lite champagne.
Tack. Champagne ska vara dyr, torr och kall, heter det.
Och gratis.
Ja, och gratis.
Det finns ingenting som är gratis.
Nej, nej, det gör inte det.
Skål.
Skål.
Välkommen hit.
Tack.
Smaka mer.
Den är väldigt god. Det känns som att jag har fått jobba för den. Fått jobba hårt för den.
Vi har ju bestämt att träffas inte bara för att larva oss och dricka champagne.
Nej.
Och det finns en massa olika saker. Jag måste ju börja och liksom på något sätt etablera premissen för det här samtalet. Mm. För i många läger så betraktas du ju som kontroversiell.
Ja, i det kan man säga, i det politiskt korrekta etablissemangslägret så vill man ju då gärna beskriva mig som det, och det får ju många människor den stämpeln så fort man säger någonting som liksom går utanför det som förväntas. Så att jag vill inte riktigt liksom säga att jag är det, för jag tycker ju själv att jag är väldigt normal och sund, men jag förstår ju att det finns ju olika syn på den saken.
Ja, alltså anledningen till att jag tar upp det är så att jag har som utgångspunkt så har jag ett genuint intresse av kommunikation.
Mm.
Och mitt perspektiv är så här att utbytet människor emellan, kommunikation, är typ den definierande karaktäristika för den mänskliga civilisationen. Och när vi började diskutera att vi skulle ha ett samtal, då fick jag ett helt gäng meddelanden från folk som sa att jag inte borde prata med dig.
Ja, mm.
Och vi kan problematisera det, men jag ska säga från mitt perspektiv så triggar det mig att jag tänker, okej, varför ska vi hamna där att vi inte kan, vad är det då som är problemet? Är det här någonting som du känner igen?
Ja, jag känner igen det väldigt mycket från den svenska debatten, därför att jag upplever den som väldigt ängslig och begränsande, och på det sättet gör den att människor kanske inte vågar säga vad de vill. De självcensurerar sig för att de är rädda för att bli stämplade som just det du började med, kontroversiell, för att det är ett ord som inte alltid klingar helt bra, för att man är orolig för vad det kan innebära.
Men kontrovers betyder ju...
Kontrovers innebär att det är
en konflikt.
Ja, att det blir en clash, ja. Liksom. Jag känner igen det därför att jag tycker att Sverige består väldigt mycket av olika positioner, olika läger, människor som är måna om att få ett godkännande från de som de kanske ser upp till eller respekterar, och att man är mån om att bli godkänd i vissa kretsar, att kanske inte göra bort sig. Och jag tycker det väldigt mycket påminner om en skolgård där man har olika typer av gäng som strider mot varandra och där man hela tiden tävlar om att vara bäst och så. Och det blir väldigt lågt i tak på det sättet. Det finns liksom inget utrymme för udda karaktärer och människor som går sin egen väg, utan alla ska hela tiden liksom tvingas in i någon slags mainstream-folla där man ska inte ha några konflikter, man ska inte utmana för mycket, man ska inte säga farliga saker. Ungefär som att man sitter på en middag och alla håller med varandra och plötsligt så säger någon sådär att nej, men jag tycker inte så här, och då brukar det bli alldeles tyst och jättekonstigt. Och sen efter en liten stund då, kanske efter några glas vin, så kommer det lite försiktigt så här: men du, så här, det är faktiskt så, jag håller faktiskt med dig. Och sen efter ett tag, när en har hållit med, då kommer nästa och håller med. Och sen plötsligt håller alla med. Och då tycker alla plötsligt likadant. Då skulle den här första personen kunna säga så här: nej, jag sa bara så, för jag egentligen tycker inte jag det. För egentligen tycker jag att det är fel. Och det skulle vara väldigt roligt att se vad som skulle hända. Ungefär som att man hela tiden måste ha någon som liksom leder en flock. Man vågar inte avsticka från den här påbjudna åsikten. Och det är också bara en åsikt i taget. Allting ska hela tiden vara så extremt. Det ska liksom vara, nu tycker alla så här. Och sen kommer alla springa över till andra sidan och då ska alla tycka så här. Och det får liksom aldrig vara normalt. Det måste hela tiden ta ställning för, emot. Varför kan man liksom inte kanske stöta, blöta, ventilera? Jaha, tycker du så här? Varför tycker du det? Okej, vad intressant. Det känns som att man liksom inte har något intresse av att verkligen ta reda på vad människor tycker och tänker och varför de gör det. Istället för att bara, man ska hela tiden slå ner. Det här var hotfullt, det här var farligt. Det här måste avfärdas, det här måste tas avstånd från. Istället för att kanske vara genuint nyfikna och bara försöka liksom mötas, ja, som du pratade om.
Men precis, så jag menar, du och jag träffades ju in person första gången tillsammans i en debattpanel i, kan det ha varit Eskilstuna?
Det var Eskilstuna.
Och jag menar, då hängde vi lite grann och vi hade ganska roligt den kvällen.
Ja, gud, ja.
Och Olle bestämde att vi skulle försöka ses vid något tillfälle. Och då får man, om vi ska ta det här, för att jag håller med dig i den frågan. Jag tycker att det är bra att ha öppet spjäll vad det gäller kommunikation. Mm. Men det är många så här, jag har fått meddelanden då från folk som liksom anklagar dig. De säger att hon är rasist och liknande. Mm. Och liksom, nu har vi, i det bagaget så har vi den här, för du var på en demonstration. I lördags, eller hur?
Ja,
och
ja,
där var det så här vit maktmänniskor och folk har liksom associerat dig med dem, att du var där och att det var en olämplig grej.
Vi kan ta det från början. Jag blev tillfrågad att tala på en demonstration och sedan så kom då en vänsterextrem organisation som heter Expo med uppgifter om att de som hade sökt tillståndet för den här demonstrationen tillhörde en organisation som de klassar som rasistisk och ja, främlingsfientlig, eller jag vet inte riktigt hur de uttryckte det i alla fall, vit makt som du säger. Och jag hade faktiskt ingen riktig koll på vem som arrangerade den här demonstrationen, och för mig var det inte heller intressant, för mig så var det en folklig protest. Och att man sökte ett polistillstånd var för mig mera en formalitet. Jag pratade med en person som stod bakom, och jag förvisade mig om att det inte var på det sättet. För jag ville absolut inte bli förknippad med några sådana där extremorganisationer. För jag gillar ju inte extremorganisationer. Jag gillar inte extremvänstern. Jag gillar inte islamister. Jag gillar inte extremhögern. Alltså de här nazistiska yttringarna som också är antisemitiska. Jag är rädd för de extremyttringarna för att jag anser att de söker egentligen bara konflikt. De är egentligen inte intresserade av att vi ska ha det lugnt och skönt i samhället, utan de söker hela tiden elda på en konflikt. Yta i samhället som på något sätt... Ja, alltså jag vet egentligen inte vad de har för motiv, om jag säger så.
Igen, jag gör den återkopplingen. Mm. Att just kommer du ut i extremistiska miljöer så ser jag igen en kommunikationens sammanbrott.
Exakt, och grejen är
alltså, man kan ha det som en ledstjärna, att det är angeläget att företräda ett respektfullt samtal.
Men jag tycker det blir svårt när man avfärdar alla som, nu idag avfärdar man ju alla som inte jublar över svensk migrationspolitik som högerextremister, och det blir ju väldigt, väldigt trubbigt och konstigt. För då kan man ju säga, ja, men Sverige består av, vadå, är alla då som har röstat på Sverigedemokraterna, är de högerextremister? Är det, okej, då består Sverige av 1,1 miljon eller en fler högerextremister eller nazister eller vad de nu stämplas som. Nazister i kostym kallas de för ibland. Är då en tiondel av Sveriges befolkning nazister? Det låter ju väldigt märkligt, för det tror faktiskt inte jag att de är. Utan jag tror att det är människor som av olika anledningar är missnöjda med hur Sverige sköts och därför går in i att försöka hitta partier som på något sätt ska ordna den här situationen som har uppstått i Sverige. Och det är inte bara då de kallade Sverigevännerna, utan det finns många andra. Jag blir också lite intresserad av de här extremgrupperingarnas liksom tankegods och även de här vänsterextrema människorna. Hur tänker de? Vad är det de vill ha? Vad är de missnöjda med? Varför går de in i det här? Det är många unga människor. Varför söker de sig till det här? På vilket sätt upplever de att samhället har kantrat? Och jag tycker att det blir en sån stigmatisering av alla människor egentligen som man på något sätt inte betraktar som mainstream, utan man talar liksom aldrig mer om. Man frågar inte så här, varför har du sökt dig då till den här organisationen? På vilket sätt tror du att den här organisationen kommer ordna det bättre i Sverige? Man möter dem aldrig med respekt, och det gör att de i sin tur skjuts ut i radikalisering. Och jag kan ju säga så här att det sker ju med människor när man inte respekterar dem. Då förlorar man samtal och samhället polariseras och det blir en väldigt tråkig situation egentligen för alla.
Ja.
Det påverkar oss alla negativt.
Men, och att hamna i den situationen måste ju vara smärtsam. Du gjorde ju själv det för ett gäng år sedan, eller hur egentligen? Att du...
För 2 år sedan snart, eller ja, kanske till och med 3.
För folk körde ut dig i kylan. Radikaliserades du efter det då? Liksom, för att jag hade blivit superledsen.
Alltså så här är det. Jag radikaliserades inte, men jag blev ju såklart förbannad och besviken. Därför att jag tycker att det är orättvist.
Ja, men och, var det något speciellt du sa då? Ja, eller det var det här att du uttalade dig i någon så här webbsändning i
Nej, det här har varit en längre resa. Egentligen har jag egentligen inte ändrat så mycket vad jag tycker och tänker. För jag har ju hela tiden jobbat mot förtryck av kvinnor. Jag är väldigt emot religiöst förtryck. Jag är jättemycket emot kvinnor som på olika sätt far illa och betraktas som mindre värda. Och jag har sett att det här har växt fram mycket i Sverige. Och jag har varit väldigt missnöjd med det. Egentligen har jag varit av de här åsikterna ända sedan Fadime mördades. För att jag har upplevt att hedersförtrycket har liksom... Att man tar inte itu med det i Sverige. Man står inte upp för de här kvinnorna. Och det har stört mig väldigt mycket. Så att jag har egentligen haft de här åsikterna hela tiden. Att jag anser att Sverige beter sig rätt ryggradslöst i många situationer. Men sen har ju samhället inte sett ut på det sättet. Eller mitt liv har inte varit sånt att jag har drabbats särskilt mycket. Och jag har inte heller upplevt att spänningarna i samhället har varit såna. Jag har ju levt väldigt skyddat själv. Så att jag har ju liksom inte haft någon anledning. Och jag har haft det väldigt bra. Jag har skrivit mina böcker. Jag har inte haft någon större anledning att bli politisk.
Var dina föräldrar uppburna?
Nej, alltså mina föräldrar har ju varit politiska, i alla fall pappa har varit väldigt politisk och som dissident i dåvarande Tjeckoslovakien och fick ju lämna landet på grund av sina politiska åsikter som inte gick i samsyn med kommunismen, utan han var ju emot då den kommunistiska ockupationen och så. Och jag har ju på något sätt fått med mig ett motstånd hemifrån, en slags ryggmärgsreflex över att när fel begås då ska man inte vara tyst, utan man ska visa civilkurage, man ska säga ifrån och man ska protestera när man ser att människor utsätts för övergrepp. Och då är det, menar jag, folket. För att jag pratar då om sådana saker som att man beskär yttrandefriheten. Att jag är väldigt liksom känslig för de här glidningarna i hur det blir, att vissa saker får sägas men inte andra. Och för mig blev det en slags... Alltså jag blev ju väldigt bitter när jag såg att kvinnor började uppleva otrygghet. Och också det var i synnerhet en våldtäkt som triggade igång mig.
Det var någon grej liksom. Och jag har följt dig på Twitter och sådär. Du uttrycker dig ju ibland, vad ska man säga, väldigt kraftfullt och kan till lite slänget. Kan du förstå att folk... vissa grupper blir provocerade av det.
Ja, jag kan förstå det, men samtidigt så kan jag också känna så här att det handlar för mig, det är en feministfråga faktiskt. För jag upplever att kvinnor idag, trots att Sverige ska då betraktas som ett feministiskt land, så upplever jag att många kvinnor inte vågar höja sin röst. Och jag vet att vi kvinnor på något sätt har en... Alltså man förväntas vara gullig och man förväntas vara följsam. Och ska man debattera så ska man hela tiden hålla sig inom någon slags städad form.
Det gäller ju nästan alla. Det är ju rätt hårt hållet, eller hur?
Inte åt det här andra hållet. Inte i den formen av kritik som jag framför mot samhället. Utan man får vara lite yvig när det gäller vissa saker. Men inte när det gäller andra. Och just när man kritiserar hur svensk migrationspolitik har skött, så när man kritiserar det mångkulturella samhället, integration, alla sådana frågor, kulturkrockar och sånt, då måste man liksom hela tiden hålla sig inom en viss politiskt korrekt ram, ett politiskt korrekt språk, för att inte kränka, för att inte gå över en gräns, för att inte liksom gå för långt. Och det irriterar mig. Jag gillar inte det. Jag vill utmana den normen. Så man kan säga att jag kör min egen liksom, jag kör mitt eget race, för jag anser att ibland så måste man ta till kraftfullare uttryck för att få en reaktion och för att trigga igång en debatt också.
Och reaktioner får du ju.
Ja.
Så där får man väl säga mission accomplished, eller hur?
Ja.
Men är det...
Nej, det är inte bara... Och vet du vad? Jag ska säga en sak till. Jag tänker också så här. Det kommer ju massor med unga kvinnor som jag noterar. Kanske en del är intresserade av politik och andra inte. Men jag tänker också så där. Jag har ju som kvinna fått lära mig av de feminister som var min förebild att Man ska höja sin röst, man ska inte vara rädd. Som en forna tiders häxa som kanske höll på med sina örter eller vad det nu är för någonting. För det som sker nu är ju någon slags moderna häxbål som pågår i de digitala slagfälten som jag har beskrivit det. Att man jagar människor, det är drev, det är häxbränningar, det är avrättningar, mentala avrättningar, digitala avrättningar, att man liksom blir omöjliggjord, man blir tystad och
precis,
så.
Men det där slår ju lite grann åt alla håll, eller hur? Det är ju rätt många, de deplattformerar ju folk generellt.
Jag upplever att man deplattformeras mycket när man är mot, att man inte tillhör vänsterfalangen. Jag upplever att man deplattformeras väldigt mycket mer om man har de åsikter som jag har. Där jag tycker att en nationalstat är viktig. Man ska värna de egna medborgarna. Det finns svenska värderingar och svensk kultur. Men att jag inte tycker att det är problem. Jag tycker att det är helt naturligt för mig. Jag förstår inte varför man ens ska ifrågasätta det.
Men jag fattar, men det är roligt att säga. Jag upplever att man deplattformerar mest om man har de åsikterna som jag har. Om vi tänker lite större, för att jag fattar vad du menar. Mm. Men jag menar, det är ju ett helt gäng. Om man tittar så här på listan på människor som blir deplattformerade, så tenderar det ju ett övervägande var människor som är åt höger av en mängd olika schatteringar.
Ja, det är det jag menar. De som blir deplattformerade är ju människor som är åt höger. Och det var det jag sa.
Då är jag med dig. Ja. Men just hela den här attityden till att önska frånta människor en röst. Den är från mitt perspektiv djupt värd att problematisera.
Ja, mycket så. Och jag tycker ju inte om den polariseringen som jag ser, beröringsskräcken, att vilja tysta människor. Den här demonstrationen, om vi återgår till den i lördags, jag talade utifrån det som jag tror på. Jag vet att de flesta som var på det här torget var helt vanliga människor. Människor som har fått nog och som lider, som mår dåligt och som upplever att samhället sviker dem och vänder dem ryggen. Barnfamiljer, gamla i rullstol, pensionärer, en del yngre, många invandrare som kom fram till mig och tackade mig för mitt mod, som att jag vågar tala trots att etablissemanget försöker tysta mig. Men jag talar liksom utifrån en övertygelse om att vi måste våga höja våran röst, och på något sätt när det blir en större fråga, då är det ganska ointressant egentligen vem som är arrangör av det här mötet, för det är så mycket som omöjliggörs. Jag vet ju att det var ju andra demonstrationer att man hela tiden, får jag bara säga klart, att man omöjliggör det här därför att man säger att det kidnappas av olika krafter. Och då känner jag så här, ja, men om vi som faktiskt inte är de här krafterna inte går ut, även om det kanske är en problematisk avsändare, så kommer det liksom aldrig ske någonting. Man måste våga bryta igenom den här barriären.
Men alltså jag fattar vad du säger, jag tänker bara så här.
Nej, men jag förstår att de blir upprörda och de tar åt sig, och jag kan förstå allt det där. Men jag kan tycka att tiden är lite förbisprungen kring det. Vi har större och viktigare frågor att samlas kring. Jag vill inte ha den här splittringen. Och det var det jag skulle säga till dig. Förlåt att jag avbröt dig. Det kom ju några vänsterungdomar och började skrika och skräna. Och då så sa jag faktiskt till dem i min högtalare, sa till dem så här: ni är välkomna hit, för vi kämpar för samma mål. Vi kämpar för ett rättvist samhälle som är schysst, där också ni har en bra plats. För också ni blir lidande av det här. För de här ungdomarna kanske inte heller får vård i tid. De här ungdomarna kanske inte heller får bostäder. De här ungdomarna, alltså vänstern har ju varit generellt mot en globalisering, och jag förstår. Jag är inte 100% insatt.
Ja, missar du hela attackrörelsen?
Ja, men den vet jag ju såklart. Men jag tänker nu mer, de har ju varit mot de här stora bankerna och storintressena och alla dessa pampar och näringslivstoppar. Och då kan jag inte förstå, vill de gå kapitalets ärenden nu plötsligt? Herregud, vi är ju på samma sida mot maktmissbruket. De borde ju komma och enas med oss. Varför ska vi hålla på att bekämpa varandra? Det är så banalt, tycker jag.
Nej, men alla de här grejerna, det jag förstår. Jag tänker bara så här pragmatiskt. Jag är ju affärsman i grund och botten. Ja. Liksom. Och då är det så att, ja, men då försöker jag foka mig till vad är snabbaste vägen från A till B. Och jag tänker så här att om till exempel den här demonstrationen då, där det var allegedly så här vit makt etc. Det blir ju i kommunikationen att man förser sina motståndare också med ammunition som kan göra en backfire. Så här, låt mig säga som exempel. Om jag ska argumentera för legalisering av droger, så gör jag det mycket bättre i slips och blazer än i batik.
Självklart är det så.
Är du med mig med hur jag tänker i analogin?
Ja, nu var det ju så här att beggars can't be choosers alltid. Och jag upplever att vi samlar folk Jag vet att jag har själv suttit och varit frustrerad därför att jag tycker att det hjälper inte längre att bara skriva liksom, texter. Jag har skrivit så mycket texter, jag har skrivit så mycket texter till leda och jag har suttit på sociala medier och alla hela tiden, varför gör vi inget, varför gör vi inget? Och så känner jag så här, men nu har jag tillfälle att göra någonting och då vill inte jag liksom låta mig själv avskräckas, för då tycker jag också på något sätt att de som är kanske maktens människor vinner. Då blir det så här, nej men då sitter ju folket tyst. Då kommer det inte bli någonting. Då, rädslan för att kanske vara i olämpligt sällskap överskuggar. Och då kan jag också tycka så här, alla dessa människor som klagar. Ja men ordna något eget. Och därför har jag nu gått ut med mitt eget initiativ. Och jag, det är jag som har sökt tillstånd för lördagens demonstration. Så jag kommer stå bakom. Jag är inte rasist. Jag är inte min någon otäck organisation. Utan jag är bara en enkel författare, journalist, privatperson, mamma till 5 barn. Och jag kommer själv att ta ansvar för den här demonstrationen. Till skillnad då från många andra som klagar och som faktiskt inte agerar. För då är det ett initiativ.
Har du 5 barn?
Ja.
Shit.
Och det är för det jag skulle, jag kämpar.
Ja.
Det är så.
Okej, jag blev lite paff. Jag visste inte att du hade 5
nej,
barn.
Nej, har du inte gjort en research?
Nej, inte så.
Nej,
jag
okay.
Visste inte att det var 5. Det var många.
Ja, det är många.
Jag växte själv upp. Jag har 3 syskon. Så vi växte upp 4. It's a handful.
Mm.
Men det leder mig lite grann då på min nästa fråga. Hur upplever du att du mår? Alltså, av att vara, jag ser din Twitter sådär. Alltså, det är ju... Det är som att du är på barrikader hela tiden.
Ja,
mot olika grejer och i konflikt med olika människor. Det ser, från mitt perspektiv så ser jag får nästan ont i magen. Jag hade haft kronisk stress av att ha konfliktnivån i
mitt liv. Du är svensk och ni svenskar, ni har ju liksom den här oron. Och ni liksom, jag vet inte, kanske är det många svenskar som inte riktigt klarar av att jobba så hårt och i en debatt och i debatter och i samhällsklimatet. Jag tänker så här. Jag har ju sett hur det ser ut i ett samhälle när en diktatur segrar och när det fria ordet stryps. Och där mår människor ännu sämre. Man mår inte så bra. Men jag
var du där då? Alltså,
ja, jag var ju barn där. Jag gick ju i skola där när vi tvingades göra olika saker.
Upplys mig, vilket år ungefär var det?
Tjeckoslovakien, fram till så att jag var 10 år.
Ah, okay.
Så vi kom till Sverige 1974.
Ja.
Jag ser ju vad som händer i de stater som är dysfunktionella och hur människor mår. Jag ser människor som har flytt från diktaturer till Sverige, även från mycket värre diktaturer än vad liksom en öststatsdiktatur var. Och hur de har liksom hoppats på Sverige som ett land som är demokratiskt och fritt och där man liksom får leva i frihet. Mm. Och sen så märker de att det håller på liksom att ändras på ett sätt som de inte gillar. Det är jättemånga invandrare som kontaktar mig. Det här är ju liksom ingen fråga om svenskar och invandrare, att det är vi mot dem, utan det är alla vi som lever i Sverige tillsammans som är missnöjda med den här samhällsutvecklingen som är.
Alltså om jag gör ett inspel här, så skulle jag säga, där tyckte jag att Alice Teodorescu publicerade en ganska välfunnen krönika för ungefär ett halvår sedan. Hon skrev att friktionsytan är inte mellan olika etniciteter, utan det är mellan människor som sköter sig, betalar skatt och inte gör det.
Där
finns en friktionsyta för att svenskar är både egalitära och göra rätt för sig, orienterade.
Svenskar är otroligt både tillitsfulla och vänliga. Sen är de ju ändå på sin vakt, kan man säga. De släpper inte in vem som helst, kan man säga också faktiskt. De är inte helt så inkluderande som de vill vara. Och kanske finns det ett komplex i botten att man vill så gärna vara så inkluderande mot hela världen för att man innerst inne känner att man kanske inte är det. Att det är inte helt förankrat mig. För jag sitter ju bara och umgås med mina vänner. Och det är goda vänner man skiljer på det här. Kommer ihåg när vi kom till Sverige, då skiljer man på främmande. Det kom främmande hem. Mm. Det var främmande människor. Det
här, jag har en utländsk polare, främmande, precis. Ja. En kompis med så här rötter i Mellanöstern som sa till mig en gång så här. Ja, men alltså ni svenskar, ni blir ju inte ens kompisar med varandra om ni inte är fulla. Alltså,
precis menar, så.
Så här, vi är väl också, så, det finns, man är behäftad med
det är
så här,
klart
social barriär.
Ja, och flyttade in för mycket invandrare till ett område så flyttar svenskarna därifrån. Hur inkluderade de är, och det är väldigt många så kallade politiskt korrekta människor i innerstaden som betraktar sig själva som inkluderande och mångfaldsaktiga, men de vill väldigt gärna bo tillsammans med andra likasinnade då vita människor i övre medelklass som har liknande värderingar. Så de sätter sig inte jättegärna mitt i någon slags somalisk klanhus och sitter där och är mångkulturella på riktigt, utan de är mångkulturella i teorin men inte i praktiken.
Jag skulle säga så här från mitt perspektiv, jag är elitist, inte rasist. Det är så att jag vill vara runt högpresterande människor.
Alltså. Ja, men du ser, du hittar liksom dina kretsar och så där är det. Det är ju liksom normalt mänskligt beteende att man söker sig till dem där man känner sig hemma. Mm. Det är ju liksom inget konstigt, men idag så ska man då göra det hela till någonting suspekt. Och att det är ju supermärkligt. Jag skulle återkomma till det med främmande. Därför att man skilde också. Och jag kommer ihåg att som liten, för jag kommer från en familj där man bjöd in väldigt mycket folk och så. Likasinnade givetvis. Men så var det ju i gamla Tjeckoslovakien. Det fanns inte så många invandrare. Men i Sverige så skilde man på vänner och bekanta. Och så fanns det en speciell typ som kallades för goda vänner. Vi ska äta middag med goda vänner. Och då förstod man att de goda vännerna, de var lite bättre än de andra vännerna. Och de som var bekanta, det var ju liksom... Och sen fanns det arbetskamrater, men de bjöd man aldrig hem. Och mina föräldrar vet jag, de pratade mycket om det också sinsemellan. Så här, ja, det är konstigt, man har ju suttit och jobbat på en samma avdelning i 10 år. Men man blir ju aldrig hembjuden till liksom Pelle och Britta. Det är så konstigt. Så här, nej, för Pelle och Britta åkte ju till skärgården med sina goda vänner. Och där, dit hörde ju liksom inte mina blatteföräldrar. Men, alltså, du vet,
jag vill ändå slå
det finns så mycket. Sådana här.
Och det är alldeles riktigt. Alltså, här vill jag ju slå ett slag för trots att jag är en extrovert person. Liksom. Jag tycker jag får energi av att vara runt människor. Men så här, jag minns när jag gick i gymnasiet att folk gärna anförde en argumentation som var så att det är så härligt när man åker ner till Medelhavet för folk är så öppna och de pratar med en på bussen.
Exakt.
För mig så är det så här, jag är extrovert, men det är en mardröm om varenda jävel på bussen skulle vilja prata med mig. Jag vill göra andra saker på bussen. Jag vill inte bli approcherad av främmande människor då. Alltså, men svensk... Jag anspråk på min tid.
Jo, men vad är det svenska då om vi ska prata om svenska värderingar eller det pursvenska? Jo, det är så här, två svenskar som är bekanta då kan vi säga. De är inte goda vänner för då kanske de har en annan attityd. Men två stycken svenskar som är bekanta möts på en ödslig busshållplats. Och då låtsas de kanske inte riktigt se varandra utan de tittar ner. De vet inte riktigt hur de ska förhålla sig. Så var det jättemycket på 80-talet upplevde jag det som.
Ja, men när det var det svenska... alla har varit med om det. Grejen att man är på väg,
man sitter man i samma tågvagn också.
Och så går man åt samma håll. Ja, skulle du också hitåt? Så går man i tystnad en stund.
Ja, då blir det liksom, så här superstelt. Ja. Man kanske till och med säger att man ska ta åt andra hållet så tittar man den andra gott och då kilar man liksom för att man orkar inte riktigt gå i sällskap. Vad ska man prata om? Och i hissen, det blir så stelt. Alltså det finns så mycket. Och på det sättet blir det ju roligt att det kommer liksom andra impulser in i det här beteendet. Men man ska inte på något sätt intala sig att man är för mer och att man är bättre och att man på det sättet ska liksom tala om hur allting ska vara. Det komplexet är väl i och för sig att svensken har ju någon slags, eller Sverige som land har velat gärna vara föregångsland, man har velat tala om hur bra man har klarat av saker, och det har man haft rätt i, för man har klarat av många saker väldigt väldigt bra, men jag upplever det nu att man faktiskt inte gör det.
Jag vill se om vi har Jana, kan vi spela in det? Har vi några frågor från tittarna?
Ja, vi har ett par frågor här redan. En som gärna skulle vilja höra Katarina prata om mod. Jag tror att samhället behöver fler som henne som vågar vara modiga. Vad har du för tips till de som är rädda?
Ja, det får jättemycket frågor om det själv faktiskt. Jag tänker så här att för mig så är det ju liksom en impuls som är, det kanske är medfött, inte vet jag, men för det första är det någonting som jag fått från min pappa, för att min pappa gick ju mot hela etablissemanget och blev inkallad till förhör och så. Och jag är liksom uppväxt med en rebell och jag har både imponerats av honom och lärt mig av honom att är man bara tillräckligt kaxig så vinner man. Men det är den lilla hunden, den skäller och skäller och kanske den stora hunden blir rädd. Och visst, den kan ju kanske bita ihjäl den lilla hunden, men den lilla hunden kan faktiskt skrämma den stora hunden på flykten. Och sen har jag liksom inspirerats av mycket såna här myter som David och Goliat till exempel. Det är ju en sån här favoritmyt, liksom den lilla. alltså den lilla människan mot överheten, det har jag alltid gillat. Och jag gillar liksom den här underdog-rollen där man kan... Bara man är tillräckligt kaxig och tillräckligt störig så får man liksom bryta igenom de här motstånden och barriärerna. Och
man det måste kanske... vara smart också. Den huvudsakliga...
Det är inte alltid jag.
Den bärande grejen i berättelsen om David och Goliat,
ja,
det är att David är stensmart. Han har en slunga. Han har alltså teknologin på sin sida.
Och teknologin
trumfar brute force. Det är den berättelsen handlar om.
Ja, absolut. Men jag ser det också som symbol. Och jag tänker så här. Jag har ju själv personligen då gärna läst berättelser om människor som har stått upp mot kanske stora multinationella företag. Och du vet, ja, som har... gått på något sätt sin egen väg. För mig handlar det snarare om att jag inte gillar att vara en del av ett kollektiv som helt blint lyder. Jag tycker att det är osunt. Och det tror jag också är pappas förtjänst. För pappa, han vägrade till exempel åka på charterresa för han gillade inte riktigt det här att alla satt och blev fösta i en fårskock av en liksom, reseledare som talade om. Utan han ville gärna så här, undersöka och se hitta sina egna stigar. Och det är lite del av det, att man vill inte vara en del av någon som okritiskt bara sväljer saker, utan jag vill ta reda på, och är det någonting som jag ser är fel, att orättvisa begås, då vill jag liksom stå upp, även om det innebär obehag och risker för mig, så vill jag ändå så här, någon måste ju göra det, och nu är jag en sån person som kanske, jag kanske klarar det bättre än andra, inte vet jag, det är liksom okej.
Men om vi säger så här, om vi pratar om mod... Som du vet, jag gör ju mina videofilmer varje vecka. För att jag är också en fåfäng person. Men jag begår ju, eftersom jag är ensam redaktör. Så det kommer fel med i mina filmer ibland.
Ja, det blir
så. Och då får jag skäll liksom. Och jag uppfattar som, för mig, så här, när jag försöker uppvisa mod själv. Det är när jag har liksom gått tillbaks från någon person som jag verkligen inte alls tycker om ideologiskt. Och säga, du har rätt. Jag har ett fel i min video.
Ja,
du har rätt information. Jag ska ändra det, jag ska skriva en kommentar. Så kanske man ändå får ett skitsyrligt svar tillbaka. Jag tycker du ska ta bort den. Så, nej, den får ligga kvar med en korrigering. Kan du tycka att det finns ett mod också i att hacka i sig så att göra en korrigering?
Oh ja. Jag gick ju ut och stöttade brevbärare mot rasism som 2014 skulle gömma undan SDs valsedlar. Och det har jag efteråt förstått att det är fullständigt förkastligt. Man kan inte gömma undan något partis valsedlar oavsett vad man tycker om det partiet.
Det är ju så en demokratiskt inte... problematisk
Det är absolut. Approach. Jo, men jag skrev det, och det har jag fått äta upp mycket. Men jag skrev ett inlägg förra sommaren där jag skrev att jag är medveten om att jag gjorde fel. Och ja, det var dumt. Jag har ju omvärderat. Jag har ju förstått att det var fel. Och sen så till exempel det här med feminismen och debatten. Nu fanns ju en man som heter Per Ström i debatten. Jag gick väldigt hårt åt honom och jag håller fortfarande inte med om allt han sa. Det är inte så att jag liksom har tyckt att det är bra. Men däremot kan jag tycka att jag själv kanske borde ha haft en annan attityd och pratat på ett annat sätt istället för att bara sabla ner honom och tysta honom. För då betedde jag mig faktiskt likadant som jag har nu själv fått uppleva att människor har betett sig mot mig. Och att jag kan tycka så här, varför skulle han då inte få stå där med sina åsikter? Även om jag tycker att de var fel och jag håller inte med liksom honom i stort sett, kanske inte om någonting. Men jag kan ändå tycka att det fanns ett värde i att utmana den här genusnormen och den feminismen som jag idag ser har liksom perverterat och utvecklats till någonting som jag anser inte är, som jag tycker är kontraproduktivt och skadligt och dysfunktionellt. Men då kan jag tycka att de var ändå liksom, han och hans gelikar var ute liksom och kritiserade saker på ett tidigt stadium, precis som många var ute och kritiserade kanske svensk migrationspolitik på ett tidigt stadium, och de människorna har fått väldigt mycket mothugg och negativa reaktioner. Och är man, alltså det är ju ett problem i debatten många gånger, att är man för tidigt ute så kan man få väldigt mycket negativa reaktioner, man kan bli tystad, man kan bli demoniserad. Jag upplever att många av de sakerna som jag sa tidigare har nu blivit norm, men den stämpeln som jag har fått, den liksom försvinner inte riktigt, utan jag blir fortfarande kallad för fula saker bara för att jag sa saker som man inte fick säga då. Idag får man ju säga dem. Idag kan vi tala om volymer och migration och så.
Leder det till att du måste uppa ditt game och säga ändå tuffare saker och vara ändå mer provocerande?
Nej, men däremot så, ja, kanske ibland.
För jag tänker om etablissemanget har börjat säga saker som du sa, när, och du var radikal. Liksom. Behöver du flytta fram dina positioner?
Jag kanske hittar andra områden där jag upplever att man behöver jobba mer. För om jag säger så här, om jag då har en målsättning att svensk migrationspolitik och ja, överhuvudtaget svensk politik, att det liksom blir ordning på det, att vi får ordning och reda, att liksom våldet minskar, kvinnorna blir trygga igen, vi liksom sätter ner foten och säger att här gäller liksom svensk lag och de här normerna har vi och helt enkelt att det blir ordning, ja, men då kommer jag säkert flytta någon annanstans, för jag tänker att det finns ändå mycket att arbeta med. Jag menar, till exempel kvinnlig sexualitet är ju ett område som jag har jobbat med i många år och som jag nu har liksom lite grann flyttat fokus från att jag anser att det finns andra områden i samhället som är mer ömmande på något sätt och som är mer på agendan som jag behöver arbeta med. Som missbruksfrågor har jag också jobbat med, och där kände jag liksom att det var viktigt att jag delade med mig av mina erfarenheter för att hjälpa andra människor. För jag är ju väldigt förtjust i att både hjälpa människor och kanske lära ut saker och samtidigt påverka, för att hela tiden, alltså min enda målsättning egentligen är att samhället ska vara bra och människor ska må bra, att det ska vara funktionellt. Jag tycker inte om dysfunktioner, för dysfunktioner leder ju till att människor mår dåligt. Idag mår ju väldigt många människor dåligt i Sverige. Och om jag går tillbaka till det med kvinnlig sexualitet, när jag började jobba med sexualitet och relationsfrågor, så upplevde jag att många kände en brist. De kände sig otillfredsställda, otillräckliga på olika sätt. De hade sexuella problem.
Och då kände jag att... Du tänker att det var speciellt definierande? Liksom,
nej, men jag kände att min frispråkighet kunde öppna upp dörrar. För att jag kände att för även sexualiteten, vet du, det är ju ingen självklarhet. Jag upplever att vi har en backlash i fråga om sexualitet för kvinnor. Där man idag på något sätt skjuts in i någon slags både moraliserande och många hedersfrågor påverkar. Det här med att det sexuella våldet ökar gör ju att kvinnor förändrar sitt beteende. Att det blir liksom olika typer av
det
nya...
Det finns en form av nypuritanism.
Det finns en
också.
Nypuritanism som jag tycker är väldigt, väldigt obehaglig. Där vi har gjort ändå stora landvinningar.
De tog ner en barockmålning från
något myndighetsverk liksom kvinnokroppar som
ja, men det finns, bystad alltså det finns barockmålning.
Men jag upplever det också i människors egna relationer och så. Men när jag började skriva om de sakerna fick jag ju en del mothugg och folk tyckte att jag var för frispråkig och att jag lärde ut fel saker och att det var i fel si och så.
Men, var det så när du var sexrådgivare? Var du på TV4 ett tag?
Nej, nej, jag var på P3 Signal och sen hade jag ett eget program i ZTV som heter Blommor och bin.
Det var i ZTV, det var där jag såg det.
Ja, jag hade flera säsonger. Det var jätteroligt faktiskt.
Och skrev folk liksom pappersbrev in till det programmet? Eller,
folk skrev pappersbrev, det var innan internet. Ja. Det var liksom i början av 90-talet. Men då, eftersom jag, om man nu går tillbaka till det här med mod, eftersom jag då vågade säga saker, för det var ju inte heller helt riskfritt på något sätt. Man fick ju en massa, ja, det vart ju debatter och det vart ju ifrågasättanden och bråk. Idag kan man ju tycka att det där var väldigt harmlöst, men det var ju inte det. Och samma sak med missbruksfrågor, det var ju många som tyckte att det var...
Vad var det som var sexuellt kontroversiellt som du pratade om på
nej, men bara det här att kvinnor ska få vara kåta och ta för sig av sex, det är ju ingen självklarhet.
Det var det kontroversiellt då?
Ja, det var kontroversiellt då. Det var ingenting man pratade om liksom fritt och öppet, utan liksom bara det här med att kvinnor får onanera, och sexleksaker fanns det ju inte på samma sätt alltså på 90-talet, utan det, alltså marknaden för sexleksaker exploderade efter att jag skrev, mycket var det också Sex and the City, den här rabbiten och alltihopa. Men jag skrev om det.
Du skapade en bransch. Alltså.
Nej, men jag skrev jättemycket om orgasmer, om kvinnors liksom, att de skulle ta ansvar för sin egen njutning. Det här var ju ingenting som var automatiskt att det var på det sättet. Jag fick jättemycket...
Fick du kritik för det?
Ja, alltså jag fick kritik för att jag var så frispråkig, men jag fick också väldigt många som tyckte att det var skönt och befriande. Mm. Och det är ju lite grann den mentaliteten jag har tagit med mig in i den här politiska debatten, för jag vet att jag har den förmågan att liksom bryta igenom barriärer. Jag kan ju säga så här, det här är väl min svåraste utmaning att vara fri debattör, att prata just om migrationspolitik och integration och de frågorna, därför att det är ju så känsligt och laddat i Sverige. Det är ju inte alls det på samma sätt i många andra länder. Men i just västvärlden idag så är det ju väldigt känsligt och laddat. Och Sverige i synnerhet, vågar jag påstå. Danmark, Norge, Finland har ju inte alls samma typ av problem med att adressera de här frågorna som Sverige. Sverige är väldigt extremt i det avseendet. Mm. Och då tänker jag så här, ja, men kanske är det så att jag då som också är invandrarkvinna, som har erfarenhet från annan kultur, visserligen en kultur som inte ligger så långt bort, men som fortfarande är en annan typ av kultur, trots att det är en europeisk kultur.
Vi ska se om vi har en fråga till.
Så kanske jag är lämpad för det, på ett bra sätt. Och även om jag provocerar och är kontroversiell.
Jana? För jag ser att du sitter och knoppar och knappar där borta.
Jag har några frågor till, bland annat. Hur tror du, Katarina, att demokratin inom citationstecken kommer att utvecklas under de närmaste åren? Och vad anser du skulle behövas för att skydda yttrandefriheten?
Ja, jag tycker att demokratin är ju helt klart befinner sig, alltså den lever farligt i Sverige idag, därför att vi har många glidningar och yttrandefriheten är ju det som på något sätt står under attack. Dels för att det kommer en massa regler från EU, lagar som man försöker implementera, där man också försöker beskära yttrandefriheten på internet, där man också håller på och jagar människor. Jag pratar om EUs de här lagar, regler och media.
Copyright-direktivet, ja.
Men också svenska mediegrundlagar som man har hållit på och liksom kikat på, att man försöker stämpla vissa åsikter som olämpliga, och att man idag dessutom har en slags åsiktspolis i Sverige. Det tycker jag är fruktansvärd utveckling. Att man jagar människor, att det finns något som heter näthatsgranskaren, som är en person, en väldigt suspekt person, som har fått pengar från vår regering för att jaga människor med olämplig typ av åsikter. Och att man...
Okej, det här känner inte jag till. Alltså.
Näthatsgranskaren?
Ja, nej, jag känner inte till näthatsgranskaren.
Gör du inte?
Nej,
det här är ju förfärligt. Hur har du kunnat missa detta? Det är alltså en person som dammsuger nätet på kommentarer, och du kan vara en kommentar på Facebook eller du delar någon status som driver med... Oftast är det just faktiskt islam man driver med. Man driver med liksom mångkultur, islam, kanske svensk migrationspolitik, och de åsikterna blir man inkallad till förhör för att man då blir åtalad och misstänkt för hets mot folkgrupp. Man betraktar alltså idag islam som en folkgrupp. Det är för mig fullständigt, alltså för mig är det så absurt. Hade någon sagt det här för 10-20 år sedan så hade man ju skrattat rakt ut. Men idag är det verklighet, och det är många gamla människor som blir jagade. Och de skriver till mig, det är förtvivlade tanter i 70-80-årsåldern som har kanske skrivit någon skämtsam kommentar. Det var en framförallt statusuppdatering, eller ska man säga någonting som hette den arabiska göken. Och då hade det här delats okommenterat, observera. Och det här är människor blivit inkallade för. Få böter på 2000 kronor för åsiktsbrott. 800 kronor till brottsofferfonden. Gamla fattigpensionärer. En person faktiskt som skrev att hans jul var helt förstörd. Men då samlade vi ihop lite pengar via Swish till honom. För mig är det här galet. Dels är det gamla människor som är vana vid att man i Sverige får säga i princip vad man vill. Du får ju klaga på Jesus och Buddha och alla gudar. Men plötsligt får du inte klaga på Allah. Väldigt märkligt.
Jag har inte stött på den här företeelsen. Det låter helt barockt.
Det är fullständigt barockt. Och nu läste jag bara så häromdagen att man har låtit den här vänsterextrema Expo att de ska så här utbilda jurister i vad som är någon slags tanke, åsiktsbrott. Det är ju jättemärkligt att de får stöd från statliga MUCF.
Ja, jag känner till dem. Det, alltså, men jag menar, det finns ju en generell problematik från etablissemangets sida att statsmakten finansierar olika initiativ som man har svårt att hålla koll på vad de egentligen blir.
Jättesvårt.
Det återkommer hela tiden. Och jag menar, jag är ju libertarian. Alltså, jag har ju perspektivet att jag tycker att staten ska ha en väldigt, väldigt begränsad roll.
Ja.
Rent generellt. Bland annat på grund av att om du sitter på en stor påse pengar som ska investeras i en massa olika saker och initiativ så blir det väldigt svårt att se var pengarna tar vägen, och att man kan skapa alla möjliga sorters negativa sekundärkonsekvenser.
Absolut, därför att du måste ju hela tiden förhålla dig till vem är det och varför bestämmer den här personen vad för åsikt som är godkänd. Det är ju en extremt svår problematik. Ja, när hur ska det här bestämmas? Vad får man klaga på? Var går gränsen? Och vilka är de här domarna? På vilket sätt är de här människorna moraliskt högre stående, kanske än du och jag eller kanske någon annan? På vilket sätt, vad är det som säger att just deras åsikter är de som ska vara normerande och normgivande? Jag har ju drabbats lite grann av det här just för att det som man pratar om i åsiktskorridoren, som är någon slags osynliga regler som inte finns. För man säger så här, nej men vadå, det är ju demokrati i Sverige och yttrandefrihet och alla får säga vad de vill. Ja, alla får säga vad de vill, men konsekvenserna kan ju bli ödesdigra. Människor utesluts ur fackförbund på grund av sina politiska åsikter. Människor får betala böter för att de har skrivit en kanske visserligen rasistisk kommentar, men ändå att man liksom slår ner och lagför människor.
Ett exempel från i somras på just den där grejen som jag tycker var opåkallat och obehagligt var den här komiker hiphop artisten Mr. Cool.
Ja.
Som han gjorde en humorlåt om pedofili.
Mm.
Och man kan ha delade åsikter om det
jag tyckte
är
inte om det, kan
god
jag säga.
Smak ja. Eller ej.
Jag tyckte inte om det.
Nej, och det står det helt fritt för att göra. Just den låten kanske inte precis min peak humor heller. Men jag vänder mig ändå mot att man tar sån anstöt att man också anser att den här företeelsen ska inte alls få existera i samhället. Det är ett stort problem. För att de gav sig ju på jag tror han hette Anton Magnusson, artisten bakom Mr. Cool. Och såg till att de skadade hans försörjningsmöjligheter då som konsekvens.
Och så gör man ju hela tiden.
Just den tendensen, oaktat sakinnehåll, är verkligen någonting man bör hålla ögonen på. Sen så är det en massa saker som jag inte tycker om heller. Som
det
folk ger uttryck för. Men där måste jag vara återhållsam och säga att ja, för att jag inte tycker om det, det innebär att ni får göra er grej, jag gör min grej. Och sen så måste vi ändå mötas i någon slags respektfullt samtal som dialektalt frammanar hur samhället ska fungera.
Det som skapar bitterhet hos människor är då att den här lagen hets mot folkgrupp är ju en väldigt märklig lag som jag tycker ska avskaffas, för jag tycker att den har slagit helt fel. Därför att människor upplever att de blir diskriminerade på grund av att de är svenskar i sitt eget land. Det är fritt fram att kalla någon för svennehora, men det är inte okej att då skriva en nedsättande kommentar om religionen islam. Och det här skapar ju otroliga spänningar bland människor. Det skapar en bitterhet.
Du menar det finns en moralrelativism då?
Det skapar ett hat och det skapar en misstro mot samhället och det gör att människor faktiskt radikaliseras. Det gör att människor känner sådär att de kanske inte har någonting mer att förlora. De tänker så här: bra, nu vill jag liksom slåss och strida mot det här. De tappar också liksom, de tappar de här nyanserna och det blir bara svart eller vitt och man känner sig utpekad och förföljd. Alltså jag har fått så många förtvivlade mejl från barn till gamla människor också. Alltså män och kvinnor i 40-50-årsåldern som skriver så här: min stackars gamla mamma som har betalat skatt hela sitt liv, nu satt hon på Facebook och du vet. Och de här äldre människorna vet inte heller hur sociala medier alltid fungerar. De kanske inte förstår att det får sån genomslagskraft, utan de är inte vana vid det, de är inte uppväxta med det. Sitter de på Facebook ensamma, kanske pensionärer, så tittar och dragit i sig någon liten hutt på kvällen och så, nej det blir för jäkligt, de har blivit rånade och våldtagna, och så skriver de någonting liksom, man kopplar lite reptilhjärna så här. Jag säger inte att det är okej, för att jag tycker man ska hålla god ton, men fortfarande kan jag känna så där, men är det detta som verkligen är, vad börjar problemen? Och så att för svara på den här frågan om demokrati och yttrandefrihet, så anser jag att vi befinner oss på ett sluttande plan idag. Jag är orolig för de här frågorna. Alltså jag kan bara använda mig själv som exempel. Jag ventilerade det som hade stått på löpsedlarna i Sverige om hur det svenska tillståndet var med ökat våld och allt möjligt. Men det blev ju jag demoniserad för, och man skulle gärna ta heden av mig och ta min försörjning ifrån mig som straff.
Om vi pratar om liksom demokratin då, liksom en liberal parlamentarism på något sätt.
Mm.
Och där är det ju två friktionsytor som möts. Därför att Det finns ju en inboende problematik i om missnöjet kanaliseras till att framrösta mer auktoritära statsskick.
Men det blir ju
då får
det.
Du mindre frihet, inte mer frihet. Alltså, då, om statsmakten kopplar greppet under premissen nu blir det andra bullar av.
Mm.
Det kan vara lite som att värma sig genom att kissa i byxorna när det är vinter.
Ja,
det känns
lite,
nice en liten stund, men i det långa loppet är det en riktigt dålig idé.
Men vi har ju ett otroligt ängsligt samhälle som jag upplever det. För nu till exempel så hörde jag att i USA så förbjöd man låten Baby It's Cold Outside. Därför att den kunde ju kränka någon. Därför att i MeToo så har man ju kommit fram till att texten i den här låten, som jag vet inte, är det från 30, 40, 50-talet? Alltså det är ju en jättegammal låt.
Ja, jag
då
vet.
Kan man tolkar det som att tjejen blir påtjatad att följa med och hon vet inte vad som är en drink som hon kanske
hon
får.
Hon ska stanna hemma hos honom.
Nej, hon ska inte gå. Han tjatar på att hon ska följa med, eller hur? Ja, maybe it's cold outside. Ja, okay. Och så är det liksom en dialog mellan dem i sången. Den har man helt förbjudit nu i USA. Den får man inte spela, därför att den kan tolkas på ett visst sätt. Och jag kan tycka att det är helt sjukt. Därför att, och man har ju sett flera såna här typer av konstiga absurditeter. Alltså, men det, vad är det man skyddar, tror man? Vad är det man ska åstadkomma? Vad får man för samhälle? Man pratar ju om de här social justice warriors som är någon slags snöflingor kallas de för också i Sverige, som är människor som är kränkta. De är kränkta över allting och det finns väldigt roliga sketcher på nätet där de ska sitta och äta middag tillsammans med allting. Nej, men jag tycker att den termen är ganska så talande för hur det här samhället har spårat ur på många sätt. Och jag kan tänka så här, det är ett samhälle där det egentligen inte finns några människor som egentligen inte har några riktiga problem, och därför kan de koncentrera sig på en massa struntsaker och gå in i analysera sönder. Vi skulle säkert kunna analysera sönder liksom hela det här upplägget här och bara komma fram till att alltihopa är ett enda stort övergrepp på ett eller annat sätt. Bara det att du är man. Alltså jag har hört att en del män har ju slutat att ta emot arbetsansökningar från kvinnor, för de vill inte befinna sig i en situation där de måste intervjua en arbetssökande kvinna, för att de är rädda att hon ska utsätta henne för ett övergrepp bara genom att råka titta fel. Och det här är ju sant. Och det här är ju konsekvensen av den här överdrivna ängsligheten för vad som ska hända, allting misstolkas, och jag råkar säga till mig, sitta här och så, oj, jag råkade röra vid din kropp och herregud så hemskt, och liksom hela den mentaliteten av att allting är egentligen kränkande. Hela livet är ju kränkande, för jag kan ju liksom trampa snett.
Ja, men precis, den tendensen finns ju att man är inne och pillar och det finns en ny puritanism och det är väldigt reglerat. Ja. Och i hela det spektrat så finns ju den identitetspolitiska rörelsen, vilket liksom, om man nu talar om fascismen då, liksom, det är väl det närmsta jag har sett fascism i mitt liv på nära håll. Det skulle vara den identitetspolitiska rörelsen.
Nej, fruktansvärt.
Den skrämmer mig på riktigt.
Ja, men
jag skulle vilja gå tillbaka lite grann till det auktoritära statsskicket, för att det är en så frestande bild i ljuset av att folk upplever problem, att då säga att det vi behöver nu, det är liksom ett hårdare tag, någon som är en kvast som kommer in, på grund av att den makt som man skänker staten tillfaller också alla kommande regeringsbildningar, oavsett vad man tycker om dem. Därför är jag väldigt återhållsam i mina iver att skänka statsmakten befogenheter. För att man vet inte vem som kommer sen. Och om man tycker så, nu behöver det städas upp. Liksom.
Framförallt de inskränkningar i mediegrundlagar eller förändringar i mediegrundlagar. De skrivningar som är, då kommer vi tillbaka till det med Global Compact. För där står det också en av punkterna i den här överenskommelsen, som pakten som ska ratificeras och som de säger inte gäller någonting. Men där står det också att journalister kan utbildas bör utbildas för att tala om migration på ett sätt som är lämpligt, på ett ungefär. Nu jag reserverar mig nu för hur jag uttrycker mig, och att man inte ska uttrycka det tycker jag är fullständigt, och att man kanske då inte ska ge bidrag till media som då inte följer detta.
Och det håller jag med i, så tillvida att jag tycker inte man ska ge bidrag till media överhuvudtaget.
Och där är vi extremt eniga, det tycker inte jag heller. Och jag tycker public service ska läggas ner till exempel, för att jag tycker att det är helt tokigt.
Ja, välkommen till klubben.
Ja, bra. Där är vi. Ja. Du och jag är rörande eniga. Nej, men public service, som där måste vi, om jag bara ska säga apropå det här med yttrandefrihet, public service gör ju då anspråk på att vara neutral och inkluderande och företräda allas åsikter, men i själva verket så är den ju väldigt vänstervriden och ger folk intrycket av att det vänstervridna är det som är det liksom allmängiltiga på något sätt och inkluderande.
Men så här, jag brukar tänka mig för jag har bråkat mycket. Jag känner jättemånga människor som jobbar på public, så jag
det
har folk
jag
på insidan.
Också. Ja.
Och jag menar, summa summarum, alltså missnöjet inom organisationen är väldigt, väldigt stort.
Men det är ju en stor koloss, det är ju liksom en överlevande
jätteödla. De har en tystnadskultur och dessutom så är det så att oavsett, bortsett från allting annat, jag tror inte att världen är en sexig plats nog för att det ska finnas sådana raffinerade James Bond-konspirationer.
Nej,
jag tror bara att de är
inkompetenta
och klarar inte av sitt objektivitetsuppdrag. De har en väldigt homogen företagskultur.
Och där har du också nepotismen, man ger sina vänner jobb, det handlar mycket om kontakter, det är mycket familj, släkt, vänner som på något sätt håller på inbördes, klubb för inbördes beundran, där man också liksom håller på, precis som också inom många politiska partier som där makten på något sätt går vidare. Mm. Och det här är ju verkligen en värld som är både homogen på olika sätt men också väldigt kontrollerande för de som jobbar där. Och därför så tycker jag också att den har liksom, tiden har sprungit förbi det, eller tiden har snarare sprungit ifrån den här formen för stats-tv eller regim-tv som det faktiskt har blivit. Sen så gör de ju en del bra saker, men jag kan inte förstå varför man ska då genom nu påtvingad skatt tvingas finansiera detta. Vi ska alltså tvingas finansiera en desinformation som vi kanske inte alls är intresserade av, som vi inte konsumerar. Nu ska staten tvinga på oss det här. Vi måste, vare sig vi vill eller inte,
Det är en väldigt daterad reaktion som vittnar om en väldigt låg förståelse av modern mediekultur.
Exakt, och det sitter en massa människor där som inte hänger med alls.
Du har ju... Du är ju ett exempel. Du har ju en egen plattform som du kallar för Katarina Magasin.
Precis,
eller hur?
Ja, som public service är besatt av att diskutera ständigt och egentligen olika radioprogram.
Det kan jag föreställa mig. Ja. Jag ska vara ärlig och säga att jag har inte läst så mycket. Jag har varit inne och tittat när jag har gjort lite research och sådär. Mm. Men det är mycket folk som kommer dit. Mm. Min poäng är så här, att det spelar ingen roll vad olika grupper tycker om varandra. Vi säkrar upp ur mitt perspektiv ett önskvärt demokratiskt samtal genom att ha en vildvuxen och spretig flora av olika perspektiv i kontrast med varandra.
Absolut.
Så att du kan vara där, jag kan sitta här, sen så kan vi ha en hel uppsjö olika publikationer och bloggar och poddar och olika grejer som tycker olika saker, och sen så möts det, och det är det som utgör ett demokratiskt samtal.
Exakt så.
Att få panik över den situationen och försöka stänga ner eller kringskära den yttrandefriheten. Där, jag kan inte se det på ett annat sätt än det är gravt antidemokratiskt. Det är ett stort, stort problem.
Och det är fascism i mina ögon, kan jag säga. Jo, men jag
ja, det är ju definitivt att kringskära yttrandefriheten i alla fall. Och att då önska att så här, idén att vi ska bekämpa filterbubblor. Hur gör vi det? Jo, det är genom att vi försöker tysta alla andra. Och sen så ska vi ha ett narrativ.
Skapa en stor filterbubbla.
Vi vill ha liksom en narrativ som det var under industrisamhället som sänds ut på något sätt. Och sen så skapar vi en folkgemenskap genom det här enhetliga
där vi alla ska
budskapet.
Tycka lika framför allt. Ja. Och där oliktänkande då... Ja, jag de blir personer
någon
grata.
Ett stort problem. Så det finns flera grejer som du och jag säkert inte skulle se eye to eye på.
Absolut, absolut.
Och jag välkomnar det. Jag tycker det är angeläget av demokratisk respekt att tolerera den pluralismen. Mm. Att ha olika flavörer på röster som uttrycker sig, och att det ska kunna vara spretigt.
Ja, och det är fantastiskt, men sen tänker jag också så här, att i Sverige så har ju historiskt så har ju medborgarna en väldigt stor tilltro till staten, att man upplever att staten är det som är det liksom trygga, det gedigna, det förtroendeingivande, det riktiga och det moraliskt liksom rätta.
Ja, alltså det finns en storbehandlare som kallar sin så här kebabställe för stadsfalafel.
Ja.
Alltså, klockren branding.
Ja, men
liksom,
det var ju mycket av de här liksom, myndigheter och företag, så här, Televerket och Systembolaget. Så här, det var liksom en kvalitetsstämpel över det här statliga. Och public service är då på något sätt en utväxt på den här stadskroppen.
Jag tänker fortfarande på Bengt Öster.
Ja. Men, och jag ser också så här, att samhället har ju förändrats så pass mycket att vi har idag en möjlighet att faktiskt stå på egna ben. Vi har möjlighet att skapa egna plattformar. Och det är många unga människor och även faktiskt äldre då, till exempel jag själv och du, som har gjort det. Men jag upplever också att i de här, att det finns fortfarande lite grann som faktiskt i de gamla kommuniststaterna där staten tog hand om allting och bestämde allting. Det fanns inget stort utbud att välja på av olika produkter, men det fanns liksom några, när det fanns så kunde det också vara väldigt tomt på hyllorna, kan jag säga. Mm. Även om det hette att det fanns så fanns det inte. Men i alla fall, men man hade en begränsad möjlighet till valfrihet, vilket en del människor i backspegel när kommunismen föll kunde uppleva som lite så här skönt. Lite tryggt, nästan som ett litet barn som kommer och får välja, och vill du ha pannkaka eller köttbullar? Och det är så här, okej, pannkaka. tillbaka. Men så här, när lilla barnet ställdes inför, här finns det liksom ett helt smörgåsbord med så här 40 olika rätter från alla världens hörn. Då blir barnet alldeles förvirrat och olyckligt och kan inte välja. Men det är också någonting man måste träna sig på, att kunna välja trots att det finns väldigt många alternativ. Men jag upplever att en del av dem som är väldigt mycket indrillade i någon slags statlig verksamhet, myndighet, lönen på kontot, regler, en stor pappa som bestämmer, en trygghet, en ofrihet men också en trygghet. Det liksom kommer in semesterersättningar och det finns liksom, ja, påbjudna helger som man då får vara ledig och så, och man levererar sitt så här, då liksom klaffar allting. Att de människorna är nästan lite förstörda i att de faktiskt inte kan ta ansvar för sig själva, och det upplever jag och många som jobbar på public men service, att de liksom går i de här liksom
just spåren. Den tendensen som du beskriver där, med ett folk som är inskolat i en slags ganska
tunghänt socialism. Och när staten då sviker, då blir det en total, och det är där det vi står nu.
En stor grupp människor med de bevekelsegrunderna, alltså med vana vid att utsättas för en slags paternalistisk etatism, som då börjar begära en mer auktoritär stat. Det är en toxic kombination.
Det är riktigt toxic. Det håller jag med dig om. Och, därför att man längtar efter den här, det är nästan som att man är undergiven i en relation där man vill ha en dominant herre som bestämmer allt, och det finns ju en befrielse i det, och det finns ju också i sexualiteten de människor som bestämmer väldigt mycket saker men som sen vill gärna bli dominerade, där de får helt ge upp sig själv och bara vara liksom någon som,
ja, men det är
så
det,
man kan ju dra paralleller.
Absolut, för frivilligt utbyte av makt mellan
absolut,
människor.
Det, absolut. Det kan man, absolut, men att man vill att staten ska bli ännu starkare och ska bestämma saker så. Jag kan tycka att det finns lite olika parametrar i det där, för att vad det gäller just yttrandefrihet och hur vi uttrycker oss, konstnärlig frihet, kultur, alla sådana uttryck, utbildningsväsende inte minst, där tycker jag staten ska vara, hålla sig väldigt långt bort. Men däremot vad det gäller vissa andra saker som har fungerat väl i Sverige som inte fungerar idag, där kanske staten måste, eller staten nu, där måste ju då de som bestämmer i landet helt enkelt sätta ner foten och säga, men nu måste vi göra på det här sättet om det ska kunna fungera. Annars får man ju ge upp, annars får man ju skapa ett annat statsskick med direktdemokrati ju, eller mycket mindre liksom, områden som bestämmer själva.
Om man konkret pratar där liksom, så är det så att min subjektiva, i all ödmjukhet uttryckta perspektiv, spaning, är att det är önskvärt om man tittar på att vi har en befolkning i tillstånd av att ha levt under paternalism ett långt tag och som då facear en uppsättning olika utmaningar, för att det system de har vuxit upp är i väg att ömsa sken eller på något sätt ändras. Är det angeläget att försöka åtminstone kommunicera värdena av en upplyst libertarianism, snarare att du som individ måste försöka förfäkta en större autonomi för hur du vill styra upp ditt eget liv, istället för att säga att nu ska vi ha en ändå högre grad av att överlämna våra skattepengar till mer drakonisk stat.
Nej, men alltså staten måste man ju då också kunna se på, om man betraktar staten som ett företag, vilket jag gillar eftersom jag också då tänker på det ur ett entreprenörsperspektiv, så tänker jag så här, ja, men om det här företaget har spårat ur fullständigt så måste man ju också kunna liksom göra en inventering och se vad är det, så här, vart går pengarna? Därför att eftersom det är ett förtroende mellan medborgarna och staten. Man har haft ett samhällskontrakt som har fungerat. När det samhällskontraktet på något sätt bryts från statens sida, att staten inte längre kan leverera de tjänsterna som den bör för alla de pengarna som vi sätter in, då måste man ju revidera vad är det som händer. Ska vi fortsätta betala så här mycket mot att servicen försämras mer och mer? Statens våldskapital till exempel med polisen, att det då inte fungerar. Jag menar, här i Malmö har man ju hört en hel del tråkiga historier kring.
Ja, det finns mycket att prata
om
där.
Vi behöver inte gå in på detalj, men jag kan tycka så här att de kärnvärdena som staten ska ägna sig åt är mycket, mycket viktigare än att staten kanske lägger 10 miljarder på något konstigt kulturprojekt med mänsbilder i tunnelbanan. Man kanske inte ska hålla på med sånt innan man har liksom lyckats ordna så att den här grunden, basen, fungerar. Det är ungefär som ett hus. Jag menar, du kan inte sätta igång och hålla på liksom välja.
Jag är helt enig. Jag brukar beskriva mig själv bilden. Som så här, jag är socialt liberal och fiskalt konservativ. Man har ordning på sina finanser.
Man har ordning och sen så kan man, när man har den ordningen och det är etablerat och alla mår bra, då kan man sätta igång och sväva ut hit och dit med olika projekt som är som en slags efterrätt, en slags dessert, grädde på moset. Men det kan vi inte idag. Idag måste vi ju liksom ta hand om det som har spårat ur. Och då, om vi nu betalar för det, så tycker jag att annars får man väl ordna. Då får man säga sen, nej, men nu är ni ute, you're on your own. Ni får fixa det här själva.
Det framstår i sammanhanget. Nu sitter Jana
sitter och blinkar.
Nej, hon sitter och blinkar med lampan. Ja, det betyder att vi snart är över, eller vi har kanske har dragit över tiden.
Gud vad tråkigt. Jag känner att vi kan sitta och prata jättelänge.
Ja, det finns mycket att prata om. Mm. Men jag vill egentligen bara summera lite grann, men vi kan försöka se om vi kan spela in Jana här i ett ögonblick.
Var det Jana, mer frågor?
Har du någon mer avslutande fråga som vi ska ta in i det här samtalet innan jag börjar runda av?
Ja, vi kan väl ta en sista fråga här. Katarina, du verkar ha en sån enorm energi och fokuseringsförmåga. Hur får man det?
Alltså jag älskar att leva, jag älskar livet. Jag är en väldigt positiv människa, jag har alltid varit det. Jag har alltid liksom sett det goda på något sätt och det som är gott i allting. Jag har inte varit en negativ person, jag kan ju vara sur ibland och sådär.
Ja. Ja, det har jag sett
kan vara, ibland. Jag kan vara aggressiv och sur och förbannad, men det liksom tar inte ifrån mig min grundenergi, för jag tycker saker är roligt och jag är nyfiken och jag tycker att livet är väldigt häftigt. Som journalist också och författare så söker jag alltid inspiration och jag pratar alltid med människor och jag vill alltid höra vad de har för erfarenheter och alla människor är intressanta. Alla människor är en bok, minst en bok i alla fall. Och det brukar jag också berätta på mina föreläsningar, att så här, alla har ni en bok inom er och jag vill höra om era erfarenheter. Och det inspirerar mig så otroligt mycket. Sen så är jag väldigt duktig på att se små saker som är härliga. Jag kan liksom se ett vackert glas eller en blomma, eller så här, det låter så jäkla banalt. Men jag är väldigt tacksam för alla möjliga så här, små saker i livet som jag upplever är härliga. För det finns väldigt mycket härligt. Alltså, Sverige har ju varit ett fantastiskt härligt land att leva i. Om man har kunnat resa och jobba och göra en massa saker. För mig som kvinna, jag har ju haft otroligt bra möjligheter. Jag har haft en frihet att kunna utveckla mig då också som entreprenör. Att kunna liksom utöva mina kreativa liksom lustar och förmågor. Bejaka det som jag har varit intresserad av och nyfiken på. Vilket jag är väldigt tacksam för också. Det har ju liksom inte funnits något förtryck.
Men allt det där går ju fortfarande alldeles utmärkt att
göra. Det gör det. Och det jag säger, och när jag får frågan om var jag får min energi från, så kan jag säga att det finns otroligt mycket liksom att inhämta liksom kraft från. Det finns många positiva och bra, vad ska jag säga? Hur ska jag säga det? Det finns mycket häftiga och spännande saker i livet som man kan liksom känna sådär, wow, det här är ju intressant, spännande.
Och i den här joie de vivre?
Joie de vivre, precis. Jag är duktig på det. Jag är duktig på att njuta av livet. Jag är duktig på att ta för mig av det. Jag är duktig på att ha liksom roligt med människor. Också genom att vara snäll mot människor och ge dem komplimanger. Sen ibland så hamnar man i någon sån debatt och det kan vara roligt, men det kan också vara energigivande. Precis som att man kan få sig en hink kallvatten över huvudet och bli såhär, piggnar man till liksom. Så att liksom hämtad in från alla möjliga möten, djur, natur, städer, resor. Alltså det finns så mycket spännande grejer.
Och jag skulle säga det är en bra sammanfattning. Det känner jag igen mig i som entreprenör. Så är det också passionen av det utforskande livet. Ja. Risktagandet att stiga in i det nya, det okända. Liksom, ja. Att pröva olika saker.
Men också modet, också det här med att man faktiskt, om man ska knyta ihop det där med mod. Mm. Att man också vågar ta kliv, att man inte hela tiden begränsar sig. Utan att vissa grejer är dumma och då får man veta det. Kanske man får en käftsmäll och vissa grejer blir fantastiska. Men också att man mycket mer unnar sig. Jag kan tycka ibland att Sverige är väldigt sådär, det här med Luther, att det sitter i det som kallas för Luther, så att man är liksom ganska sträng och snål mot sig själv. Jag tycker man ska vara jättegenerös mot sig själv. Jag tycker man ska skämma bort sig så mycket man kan, i det lilla, i det stora. Man ska skämma bort sig själv med sociala kontakter, med sexualitet, det är en väldigt positiv kraft. Med att äta goda saker fast det är en tråkig vardag, om man nu kan, även om man kanske inte har så mycket pengar, kan man köpa någonting, kan man göra trevligt liksom. Man kan alltid så här skapa trevliga grejer omkring sig och det får man väldigt mycket inspiration och energi från. Tänka bra tankar, för hjärnan är ju en så här plastisk kroppsdel som man kan påverka väldigt enkelt genom att tänka bra tankar. Det kan vara så simpelt att, du vet, man har gjort undersökningar om blodtryck, så att tänker jag så här sköna ord som strand, paraplydrink, resa, palmer, så går mitt blodtryck upp och då blir jag pigg, och tänker jag så här, depression, död, höst, ålder, dom, då blir jag ledsen och går mitt blodtryck ner. Så det är så enkla saker. Kan man bara tänka på sånt som man tycker är härligt och så blir man pigg och glad. får jag energi från. Det kan jag ge bort som tips. Härligt med min coachning här.
Med den coachande orden så tänkte jag att vi ska ta en runda av.
Ja.
Och jag vill väl sammanfatta det här samtalet med, från mitt perspektiv, så jag är glad att vi har fått dricka champagne tillsammans här.
Det är jag också.
För att det är intressant. Och det uttrycker också en sak som jag vill kommunicera. Jag lägger mig i den stora kameran, Jana, om du vill plocka in oss där.
Jaha, ska vi titta ditåt nu?
Nej, jag bara hälsar tittarna.
Ja.
Min ärliga uppfattning är att just kunna ha ett spretigt, frodigt, vildvuxet samtal där vi inte håller med varandra i allt och har synpunkter och respektfullt stöter och blöter teser är helt centralt för min del. Och om du har varit provocerad som har tittat på det här ikväll, så uppfattar jag att du är en del av problemet, inte en del av lösningen. För att utan kommunikation så tror jag inte vi har en civilisation. Och på den noten så skålar jag med dig, Katarina.
Och jag skålar med dig, och jag vill också bara avsluta med ytterligare ett litet tillägg.
Klart du vill.
Till det du sa. Och jag vill säga så här, vi behöver mer enighet och mindre splittring. Jag vill att vi ska hålla ihop mer, för det är vad Sverige behöver. Mindre polarisering och mer sammanhållning. Så.
Skål då.
Skål.
Samtal. Jag kommer tillbaks redan senare denna vecka med en superspännande gäst från kulturvärlden. Så keep your eyes peeled. Tack så hemskt mycket för ikväll och för att ni har tittat på Champagne med Henrik. Ha en trevlig kväll. Samtalet fortsätter i kommentarerna.
Hej då.
Hej då.
Hej då.